Idag blev det mycket att tänka på. Anders som skulle ha stått här och lett gudstjänsten idag hade tyvärr inte möjlighet att göra det. Så att, jag tänkte att det här löser vi. Men sen under dagen så eller under veckan så har man märkt att det är mycket att tänka på. Och så är man ju inte 20 längre, så jag vet inte hur man ska hålla allting i huvudet på en gång. Och då fick jag ett sånt här råd ifrån min underbara hustru som är så stöttande och klok. Hon sa, kom bara ihåg, det är ingen fara, det löser sig. Se bara till att du kommer ihåg det viktigaste. Och det kan ju vara ett bra råd om man kommer ihåg vad det viktigaste är. Så sen har veckan gått åt till att försöka lista ut vad som är det viktigaste så jag kan glömma bort det andra. I 2 veckor nu här så har predikan och gudstjänsterna fokuserat på Jesus. Och det känns ju bra utifrån tanken på att komma ihåg det viktigaste. För 2 veckor sedan talade Sara om vikten av att lyssna till Jesus bland annat. Och här i söndags så stod Åke här och talade och förde oss med genom en ganska grundläggande genomgång om kärnan i vårt hopp om Jesus Kristus och varför han är så betydelsefull för oss. Och jag skulle vilja fortsätta på det här spåret ännu lite till utifrån att komma ihåg det som är det viktigaste. Att ställa frågan, vad händer då med oss? Vad är vårt gensvar på det här? För det är så med den här mannen från Nasaret att genom hela historien så har han väckt frågor. Hans person, hans verksamhet på jorden, allt det som han var och inte minst de som kom efter med vittnesbördet om honom så har det har väckt frågor. Och en central fråga liksom rör sig genom hela historien. Vem är den här mannen? Den frågan ställdes redan under hans tid när han vandrade omkring här i Matteus evangeliet som vi ska titta på idag. Så kommer den tillbaka gång på gång. När Jesus stillar stormen i Genesarets sjö så frågar man vem kan den här mannen vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Och när människor blir helade och botade av honom, en man som har varit stum och blind och besatt under sitt liv blir befriad, och då frågar sig människor i det 12:e kapitlet sen, är han kanske Davids son? Och till och med Johannes döparen som sitter i fängelset måste ställa frågan till honom, skickar bud till Jesus och frågar, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Så den här frågan om vem är den här mannen är någonting som liksom rullar på hos alla som Jesus kommer i kontakt med på något sätt. Och det är en ganska viktig fråga. Det är en ganska viktig fråga även för oss som sitter här. Även om vi kanske till och med tycker att vi har svarat på den frågan så är det en viktig fråga att ställa sig. Och vi kan se att det finns olika sätt att ställa den frågan. Och det finns också olika sätt att besvara den frågan för sig. Och idag tänkte jag att vi ska utifrån det 16:e kapitlet i Matteus evangeliet närma oss några olika sätt som man kan ställa frågan på och också besvara frågan. Och lite grann vad det har för betydelse. För det är ganska viktigt som jag sa, inte minst för oss som är troende och som församling och för det uppdraget som vi har här på jorden. Vi ber först bara. Tack Herre Jesus att du vill möta oss nu. I ditt ord. Att du vill tala in i våra liv och våra hjärtan. Vi ber att du ska visa dig för oss. Att du ska låta ditt ansikte, din gestalt bli synlig. Låt ditt ord i den här stunden få bli en mötesplats. Där vi får möta dig I Jesu namn. Amen. I början av det här 16 kapitlet så har Jesus varit ute på andra sidan sjön bland hedningarna som bodde där och gjort underverk. Han har liksom bland annat mättat de hungrande och så vidare. Och när han sen kommer tillbaka så möts han av saddukeer och fariseer som har gjort gemensam sak med att konfrontera Jesus. De tycker att han har gått för långt. Och utifrån den här tanken som vi har idag om vem är Jesus, så kan vi se att de här människorna har ett speciellt sätt att ställa den frågan och ett speciellt sätt att svara på den. Fariseerna, så som de presenteras i inte minst i Matteus evangeliet, har en ganska, de har en väldigt klar plan över hur världen fungerar. De har stenkoll på hur saker och ting borde vara. De har läst och studerat och de vet hur Messias ska vara. De vet hur Guds rike, så som det har blivit utlovat, ska se ut. Och det är utifrån den mallen som de förstår världen. Och det är också utifrån den mallen de ställer den här frågan om vem Jesus är. Och när Jesus då gör anspråk på att vara den här utlovade Messias, den som profeterna har talat om ska komma med räddningen och Guds riket, så jämför de det med mallen. Och när Jesus inte stämmer med mallen, då känner de att de måste konfrontera honom och avslöja honom så att de kan förkasta det som inte stämmer. De ställer frågan, vem är den här mannen, utifrån en färdig förståelse av hur saker och ting borde vara. Man kan säga att de vill stilla sin nyfikenhet på vem Jesus är utan att själva behöva förändras. De vill inte få sin världsbild förändrad. Och det här är ett sätt som vi kan, som vi också kan ställa frågan och som vi kan närma oss Jesus. Vi gör det kanske mer än vad vi egentligen riktigt tror. Ganska ofta så har man en tydlig bild av hur världen fungerar. En rätt så tydlig bild i alla fall. Och så när man möter berättelsen om Jesus så försöker man passa in den i det systemet. Och så liksom letar man efter saker som kan bekräfta det som vi redan vet. Det kan jag uppleva ibland hos mig själv, att jag kan liksom, utan att tänka på det, så är det lätt att man liksom ser de här sakerna som bekräftar det som jag redan tror. Det är ganska lätt att leva då. Man blir inte så utmanad. Jag kommer ihåg en gång när jag hade den stora nåden att medverka vid en tipspromenad. Det var någon lokal, jag tror att det var idrottsföreningen där jag bodde då. Jag var inte med i föreningen, men jag fick förtroendet att finnas med och rätta de här tipslapparna som kom in efter tipspromenaden. Och det var väldigt enkelt gjort, för att man hade en sån här pappskiva med, som var lika stor som svarsformuläret, och där de rätta svaren, liksom rutorna, var utskurna så här. Så man bara la den ovanpå så här och så tittade man på alla rutorna, och så var det ett kryss i den rutan, så ja, då var det rätt, och var det inte ett kryss så var det fel. Det var väldigt enkelt att göra det så. Och lite så tror jag att vi kan närma oss berättelsen om Jesus ibland. Att man lägger en mall över honom och så ser man bara det som så att säga är rätt. Det som passar in, det som man kan förvänta sig, det som bekräftar ens bild. Man vill stilla nyfikenheten om vem den här mannen är utan att behöva förändras. Utan att behöva bli utmanad. Problemet med det är ju att går man så genom livet så kommer man inte att lära sig någonting. Det är liksom vill man verkligen undvika att lära sig något, då ska man utgå ifrån att man redan vet. Om man utgår ifrån att man redan vet och håller hårt vid det, då har man ganska liten risk att behöva lära sig saker. Och det är min utmaning ibland när jag närmar mig ordet. Därför att jag känner att jag är så bekant med mycket av det här. Jag vet ju vad det står. Och så får man gång på gång ödmjuka sig. Och komma ihåg att jag kan inte lägga den där mallen över för att jag missar ganska mycket. Sen finns det ett annat sätt som man också kan ställa den här frågan. Vem är den här mannen? Om vi går till den 13:e versen i kapitel 16. Så har Jesus efter det här mötet med fariséerna och saddukeerna dragit vidare med sina lärjungar. Och så står det i vers 13. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi så frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra säger Elia, andra Jeremia eller någon profet. Pausa där lite. Här har vi en annan röst som kommer in. När Jesus talar med sina lärjungar och söker liksom efter, vad tror ni, vad är er uppfattning om hur ser människor som vi möter på människosonen? Så kommer det liksom en bild som visar att här är folket, de är liksom lite mer öppna än vad fariséerna var. Fariséerna såg världen utifrån ett stängt system så här. Folket, ja, men de ser att Jesus, här är det någonting nytt. Han är någonting annat än det vi har haft tidigare. När Jesus börjar undervisa så säger man att så reagerar man på att han talar med makt och myndighet och inte som de lärare de har haft tidigare, så att säga. Och när han börjar göra under och tecken så säger människor till varandra att något sådant har vi aldrig sett förut. Så man ser att Jesus är någonting, det är någonting nytt. Och man inser att det här är en viktig person. Men när man då ser på vilka förslag som läggs fram här så finns det ju en ganska tydlig trend här. Johannes döparen, han var en karismatisk förkunnare som talade om det kommande gudsriket. Elia och Jeremia är båda sådana som man vid den här tiden såg som förelöparna som skulle komma och bereda marken och vittna om det kommande riket. Och så är det också med profeterna i övrigt, så fanns det liksom väldigt mycket av det här handlade om att man riktade blicken mot någonting annat som låg bortom. Något som skulle komma. Och när man börjar tala om Jesus så ser man att han är viktig. Det är någonting nytt och spännande. Och så stoppar man honom i den här kategorin av tecken. Av förelöpare. Han är ett exempel bland många andra exempel på någonting stort. Skillnaden gentemot fariséerna är ju att man inte stänger sig för allt som inte passar in. Utan snarare tvärtom, att man är väldigt öppen för allting. Och så söker man liksom, när man ser på Jesus så söker man en sanning som ligger bortom Jesus. Man ser honom som ett tecken på någonting annat. Eller som ett exempel på det som ska komma. Och här har vi också, det här är också ganska vanligt. Att man liksom vill hålla alla dörrar öppna. Man kan se idag att det finns bland människor, upplever jag i alla fall, bland de som jag träffar. Så finns det ett intresse för Jesus. Det är inte riktigt samma... vad ska man säga? Det är inte riktigt samma attityd som jag tyckte att man mötte i slutet av 1900-talet. När det var väldigt, man hade mycket taggarna ut så där om man talade om att man tillhörde en församling eller så. Utan nu finns ett genuint intresse. Jesus är en spännande person. Men väldigt ofta så ser man på honom just sån här. Han var en viktig person, ett gott moraliskt föredöme. Han var utifrån berättelsen om honom som vi möter, liksom, att man ställer sig kanske inte till, riktigt bakom den kristna bekännelsen så där, men man ser ändå att jo, men han har ju mycket att ge. Som ett tecken på någonting. Som en förelöpare, som en, ett exempel på någon slags princip som alla religioner och världsåskådningar egentligen pekar på. Sanningen som ligger bortom alltihop. Och det är lite som de som... Oj, det var ett dåligt exempel, men jag får ta det ändå. De som tycker om svamp. Jag är ju ingen svampälskare på något sätt. Jag tycker om att plocka svamp, men jag kan inte gärna äta den. Men det finns ju en del som gör det. Min fru gör det bland annat. Om man tänker sig att man är ute i skogen, alltså de som äter svamp får ju lite mer att tänka på än oss som bara plockar svamp. Vi behöver ju liksom inte ens bry oss om vad det är som vi plockar. Vi kan ju bara ta det som ser lite svampigt ut och så följer det med i korgen. Liksom. Men de som tänker äta svampen, de vet att man behöver tänka på vad det är för en svamp. Att allt som är svampformat är faktiskt inte mat i den meningen. Och då kan man ju komma till en matsvamp som man har sett och som man tycker om, men man stannar inte vid den, för då kan man ju gå miste om alla de andra goda sakerna som finns där ute, alla andra svampformade små varelser ute i skogen, så att man liksom, det blir aldrig att man riktigt griper tag i det där som är mat, utan man söker vidare. Och här har vi liksom nästan motsatsen. Vill man hålla alla dörrar öppna, så är faktiskt problemet att man lär sig ingenting då heller. Därför man har liksom ingenting som kan bli utmanat. Det är som, jag tror att det var Emil Jensen som hade en sån här diktsamling som kom ut som hette att om man inte står för något så faller man för allt. Och det finns en viktig sanning i det också. Ser man att Jesus är viktig som ett exempel bland många andra exempel, så behöver man liksom inte bli utmanad i det heller. Och sen då, när Jesus har kollat av de här större folklagren, så vänder han frågan till sina lärjungar. Om vi läser vidare från vers 15, så frågar han: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Här ställs frågan igen. Men om vi tittar på den, så är den faktiskt inte riktigt formulerad likadant. Först frågar han: vad säger människorna? Vem säger människorna att människosonen är? Och nu ställer han frågan till lärjungarna: och ni, vem säger ni att jag är? Det är en liten detalj så där som man kan gå förbi om man inte tänker på det. Men det indikerar någonting, det visar någonting, att den här frågan är ställd i ett annat sammanhang. Den här frågan är ställd i en relation. Nu talar Jesus till dem som han känner, till sina vänner. De som har gått med honom, de som har erfarenhet av livet tillsammans med honom. De har hört honom tala, de har sett honom arbeta och de har umgåtts med honom i vardagen. Och utifrån den relationen så ställer Jesus den här frågan till dem. Det här är alltså inte det är inget husförhör som han har med lärjungarna. Han försöker inte kontrollera att de liksom har rätt kristologi, att de har förstått katekesen ordentligt och vet vad de ska svara. Utan han ser på sina vänner och så frågar han, helt oavsett vad de andra säger, helt oavsett vad ni har läst och tänkt att man borde svara, vem säger ni att jag är? Vem är jag för er? Det finns ett sånt här det fanns ett skämt på den tiden jag hade råd att ha humor. Det är svårt när man är student där att undra sig sådana saker, men förra gången jag var student så hade vi råd med humor. Då pluggade jag teologi bland annat i Umeå, och vi hade en, det var ett sånt där skämt som brukade cirkulera bland oss som studerade dogmatik. Att, som utgick ifrån den här texten. När Jesus frågar sina lärjungar, vad säger ni att jag är? Och Petrus svarar, du är Messias, Guds son. Och så vänder sig Jesus till de moderna systematiska teologerna och så ställer han frågan, och ni då? Vem säger ni att jag är? Och de svarar att ja, du är den eskatologiska manifestationen av det ontologiska varats innersta väsen, det kerygmatiska narrativet som fullbordas i mellanmänskliga relationer. Och Jesus svarar, va? Frågan om vem Jesus är behöver besvaras i relation till honom. Bibeln säger i Matteus 11:27 att ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen väljer att uppenbara honom för. Det vill säga att vill jag lära känna Gud så kan jag inte göra det annat än genom att han ger sig till känna. Det är alltid fråga om att Gud uppenbarar sig själv. Jag kan inte sitta på avstånd och försöka lista ut honom. Det går liksom inte att studera himmelriket på distans på det sättet. Utan vill jag lära känna Gud så måste jag göra det i det som han har gett sig till känna. Han har gett sig själv till känna. Det är det som sker i Jesus Kristus. Han ger sig själv till oss för att vi ska kunna lära känna honom. Och när han kom till jorden så ger han sitt liv för att vi ska kunna känna fadern. Och det är bara i den relationen som den frågan kan ställas och besvaras. Vem är den här mannen? Det handlar inte om att, som sagt, att liksom lista ut en fungerande teologisk formulering som stämmer in på allting som vi kan läsa om i Bibeln. Utan det handlar om att våga stanna upp inför frågan. Det är så otroligt nyttigt att göra det ibland. Alla frågorna som Gud ställer till människor i Bibeln. Det är en parentes, men det är en väldigt nyttig övning. När du läser i ordet och stöter på de här tillfällena när Gud ställer frågor till människorna. Ta gärna en stund och fundera över den där frågan lite grann. Det händer ganska mycket. Adam, människa, var är du? Mose, vad har du i handen? Skulle inte jag bry mig om Nineve? Vad vill du att jag ska göra för dig? Kvinna, varför gråter du? Det finns så många såna här frågor. Saul, varför förföljer du mig? Man kan upptäcka ganska mycket när man sätter sig ner och funderar över och låter de här och tugga lite på frågorna Gud ställer till människor. Och här ställer Jesus frågan till sina lärjungar i relationen. Och till var och en av oss, oavsett vad du vet sen innan, oavsett vad alla andra säger, och oavsett vad du har lärt dig rätt svar på den här frågan, vem är jag för dig? Vem säger du att jag är? Och Petrus svarar utifrån den relationen som han har med honom. Han svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus skjuter genast in att det här, att du är salig, Simon Jonasson. Därför att det här är inte någonting som någon av kött och blod har uppenbarat för dig. Det här är inte något du har läst dig till. Det är inte någonting som någon dogmatisk professor på den galileiska landsbygdsuniversitetet har talat om för dig. Utan det här har min fader i himlen uppenbarat för dig. Simon svarar utifrån den relation han hade med Jesus. Och i den relationen hade det vuxit en insikt. I den relationen hade Gud valt att uppenbara sin son för honom. Så att Simon kunde se tecknen i underverket. Så att Simon kunde höra ordet i undervisningens ord när Jesus talade. Så att han kunde förstå att det här är Guds son. Det här är den Messias som är utlovad. Det här är världens hopp. Och så gör han någonting utifrån den insikten. Som jag tror är väldigt viktigt. Han ger ett svar på frågan. Det kommer en bekännelse ur Petrus. Och det här är något som jag tror kan vara underskattat ibland. Därför att särskilt om vi har den här viljan att hålla alla dörrar öppna, så kan det vara så otroligt viktigt ibland att få sätta ner foten och säga: jag tror. Jag tror att du är Messias, Guds son. Därför att när Simon gör detta så ser vi att det händer någonting med honom. Fariserna ville se på Jesus på avstånd och liksom kunna väga honom emot systemet, så att säga. Och folket ville hålla alla dörrar öppna. Men Petrus, han sätter ner foten, sänker ner ankaret och får liksom fäste i berggrunden. Och då händer det som inte hände med fariseerna. De ville få stilla nyfikenheten om Jesus utan att behöva förändras. Men Petrus, när han ger sin bekännelse, blir en ny människa. Jesus, liksom som ett uttryck för det, ger honom ett nytt namn och säger: i samma stund som Simon säger du är Messias, så säger Jesus: du är Petrus. Du är klippan. Varför är det viktigt för oss att fortsätta ställa frågan: vem är den mannen? Därför att för oss som troende så är grunden för vår identitet bekännelsen om Jesus Kristus. Varför är det viktigt för oss som församling att fortsätta ställa frågan? Därför att för oss som församling så är bekännelsen om Jesus Kristus grunden för hela vår gemenskap. När Simon ger sin bekännelse säger Jesus: det är på den klippan som jag ska bygga min församling. Jag tror inte det här är något slags... Det är inte liksom... Personligen så är jag övertygad om att det här handlar inte om instiftandet av ett speciellt ämbete för den här personen. Utan jag tror helt enkelt att Jesus säger helt enkelt, när bekännelsen om honom kommer, så säger han: det är klippan som församlingen ska byggas på. Och sen så gäller samma sak för vårt uppdrag och vårt mandat på jorden. Det som kommer efter är en ganska komplicerad sak. Jesus säger till Petrus där att du ska få nycklarna till himmelriket, och det du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det här kan man säga väldigt mycket om, och mycket har också sagts om det. Jag kan säga så mycket att det här var en formel, och har varit en formel, eller liksom, som används ibland i rabbinska sammanhang när man installerar en lärare i ett ämbete. Och det har sin grund i Jesaja 22 i Gamla testamentet, där Hilkias son Eliakim får en, eller där profeten säger om honom att i hans vård ska jag lämna nyckeln till Davids kungahus. Och där han öppnar ska ingen stänga, och där han stänger ska ingen öppna. Och grund och botten så har det här liksom handlat om, i det rabbinska sammanhanget så handlar det om förvaltandet av lagen. Du får ett ansvar och ett mandat att förvalta Guds ord till vägledning, till liv och hjälp för människor. Och det tror jag att vi kan ta fasta på i det här sammanhanget, att församlingen som har sin identitet grundad på bekännelsen om Kristus, som har sin gemenskap grundad på bekännelsen om Jesus Kristus, har också sitt uppdrag och sitt mandat grundat i bekännelsen om Jesus Kristus. Vi har blivit anförtrodda med hans ord till vägledning och liv för människor. Och alltihop kommer tillbaka till den här frågan. Vem är den mannen? Och modet att svara på den frågan. Så därför så tror jag att oavsett vilket förhållande vi har till Jesus, oavsett var vi står i vår vandring på jorden, så gör vi klokt i att pausa lite ibland. Jag tror kanske särskilt i den här gudstjänsten att vi får möjligheten att stanna upp inför den här frågan. Inför en Gud som söker en relation. Förbi de färdiga svaren. Och förbi de liksom svävande tankarna. Till dig. Och låta honom ställa frågan till mig idag. Oavsett vad alla andra säger, oavsett allt som du vet, rätt svar på frågan. Vem är jag för dig idag? Vem säger du att jag är? Jag tror att om vi kan våga ta steget att sätta ord på den liksom den tro som vi har. Vi kan be Gud om nåden att få se honom i det som vi hör och ser. Be Gud om nåden att få våra ögon öppnade så att vi känner igen honom, att han ska uppenbara sin son för oss. Men när det sker så får vi också be om modet att sätta ner foten och säga: jag tror. Jag tror att du är Messias, den levande Gudens son. För att det är i grund av den bekännelsen som vi har vår identitet, som vi har vår församlingsgemenskap och som vi också har både vårt uppdrag och vårt mandat att verka här i världen. Så det gäller att komma ihåg det som är det viktigaste. Låt oss be tillsammans. Himmelens Gud, vi tackar dig för att det är bara genom din nåd som vi har möjlighet att vända oss till dig i frihet. Och för att den nåden är översvallande och evig så vet vi att vi kan stå inför dig utan rädsla. Vi tackar dig för att du kom oss till mötes, för att du gav dig själv för att bli känd. Du har gett dig till känna Jesus Kristus. Och du möter oss i ditt ord för att vi ska lära känna dig. Så vi ber du att du i den här stunden ska fortsätta verka i oss. Vi ber helige ande att du ska ge oss rena ögon. Att du ska ge oss lyhörda hjärtan. Vi ber att du ska lyfta av oss de bördor som tynger ner oss. De förhårdningar som blockerar oss från att se den du är. Se det fantastiska livet du kom för att ge. Hjälp oss, Herre, att i djupet av vårt hjärta kunna gång på gång förnya den här insikten om att du sannerligen är världens hopp, Guds son. Och hjälp oss också Att styrka varandra till att hitta modet att leva i den bekännelsen. Så att vi får ha vårt grundfäste i dig. Att där får vår identitet, vår gemenskap och vårt uppdrag vila. Så ber vi att du ska välsigna oss i den här gudstjänsten. Att du ska välsigna oss i veckan som ligger framför och varje stund som vi vandrar på jorden. Gör oss, Herre, till ett trovärdigt vittne för din fantastiska kärlek. I Jesu namn. Amen.